Är det någonting jag lär mig väldigt snabbt under min tid i Norge är det att norrmännen fullkomligt älskar sina fjäll. För de är fjällen mer än bara natur och oavsett omständigheter. Vare sig det är en sliten söndag efter en lång och händelserik natt på byn, en gråmulen dag när solen gömmer sig bakom tjocka moln, eller till och med om det är den första, trevande och nervösa dejten, så ska du upp på fjället. Det kan förmodligen låta lite naivt så här i efterhand, men jag anade verkligen inte att det var något lurt när löpgruppen jag anmälde mig till skulle mötas vid foten av ett fjäll. Mitt studentutbyte i Bergen var bara ett halvår långt, men jag ville göra allt. Jag hade höga ambitioner att utforska vad Norge hade att erbjuda, och jag ville vandra i fjällen, se fjordar och vattenfall, uppleva naturen till häst och framförallt hålla mig aktiv och träna. Det var ungefär ett år tidigare som jag upptäckte fysisk träning på riktigt. En fysioterapeut dömde ut mitt ihållande knäont som en korsbandsskada och gav mig ett rehabiliteringsprogram med en rad styrkeövningar. Driven av mitt vanliga allt eller inget inställning, tänkte jag. Nu är det ju både orimligt och lite tokigt om kroppen ska gå sönder när man är strax över 20. Och tog mina första trevande steg på gymmet. Problemet var bara att jag var riktigt rädd för alla muskelknuttar och träningsentusiaster. Framförallt att någon skulle stirra på mig och undra vad jag gjorde där. Eller, hemska tanke, se alla fel jag gjorde. Typiska och helt onödiga tankar. Alla har ju varit nybörjare någon gång. Hur som helst löste jag problemet genom att börja stiga upp jättetidigt och gymma medan de flesta andra låg och sov. Under dessa tidiga morgontimmar lärde jag mig rätt tekniker och upplägg genom videos på Instagram. Och det tog inte särskilt länge innan jag märkte hur mycket bättre jag mådde mentalt de dagar jag hade startat dagen med träning. Jag var helt enkelt fast. Glad i hågen mötte jag resten av gänget vid foten av fjället. Vi utbytte några lättsamma ord och stämningen var lite spänd, men förväntansfull. Bland oss fanns det mest norrmän, men även andra utbytesstudenter från Storbritannien och Tyskland. Vi skrattade tillsammans åt ironin i att man som student i Finland kan vara på utbyte i Norge, trots att länderna är grannar. När det var dags att börja förklarade coacherna på ett typiskt hurtigt och entusiastiskt norskt sätt att uppvärmningen skulle bestå av en jogg uppför fjället, följt av intervalllöpning på toppen av fjället och avslutningsvis en jogg ner igen. Upp för fjället! Jag stirrade upp mot flöjen. Förvisso inte Bergens högsta fjäll, men ändå tre gånger så högt som Årdalsklint. Pulsen steg och jag kände en begynnande nervös klump rota sig i magen. Förutom att styrketräna hade jag också börjat löpträna lite och kommit till en punkt där jag gillade det mer och mer. Men terrängen på Åland och i Åbo där jag vanligtvis höll hus är ganska platt. Jag dividerar med mig själv, fram och tillbaka. Tiden var knapp och jag kunde känna hur pulsen steg ytterligare. Den nervösa klumpen i magen växte och munnen blev allt torrare. Ingen minns en fegis, upprepade jag för mig själv som ett mantra. Med den tanken tog jag ett djupt andetag, ställde in mig mentalt och började jogga. Upp. Upp för fjället. Mitt namn är Minna Hellström och idag ska jag sommarprata om hur livets många stigar förde mig från Ålands lugna skärgård, över oanade bekvämlighetszoner, till att våga ta mig an en chefsposition i unga år och ständigt sträva efter personlig tillväxt och nya utmaningar. Jag tränger inte båt, pengar och bilar, följer inte strömmen, det har jag inte tid till, lever här och nå, lever eller... Jag brukar ta mig själv friheten att ibland identifiera mig själv som kökarsbo och ibland som föglebo. Det beror lite på dagsformen och omgivningen. Mamma Susanne är hemma från Klåsmattas på Kökar och pappa Mikko från Östergårds i Björsboda på Fögle. Dubbla uppsättning skärgårdsgener alltså. Och dubbla doser envishet som på ett typiskt sätt brukar prägla öbor. Familjen bodde på Kökar när jag föddes för 29 år sedan men flyttade till Fögle strax efter att jag fyllt ett. Mitt riktiga barndomsparadis hittas ute i Fögles skärgård, på stugan ute på en holme, omgiven av klippor och hav. Där spenderade vi alla mina barndomssomrar och fyllde dagarna med aktiviteter som att simma, bada bastu och fiska med nät. Stugan är fortfarande mitt paradis och än idag är det där jag glömmer både tid och rum. Jag minns väldigt tydligt dagen då jag gick utanför min bekvämlighetszon första gången. Det var en av de där strålande, varma och soliga augustidagarna när sensommarens prakt började blanda sig med en antydan till höst i luften. Mitt humör hade varit upp och ner som en berg- och dalbana under flera veckor och den senaste veckan hade en nervös klump placerat sig i magen och växt sig större för varje dag som gick. Med min splitternya rosa ryggsäck fastbänd över axlarna hoppade jag upp på cykeln och trampade iväg mot postburen där jag skulle bli upphämtad. Det var dags för min allra första skoldag i Föglö grundskola. Och jag var inte bara extremt blyg. Jag var livrädd. Under min tid i grundskolan var vi som mest 3 elever i klassen. Men oftast endast 2. Vi var dessutom endast flickor. Och det var kanske inte alltid en succé. Särskilt inte när tonåren närmade sig och hormonerna fick känslorna att flöda över och gnistorna att flyga. Trots det hade vi också ganska roligt och gemenskapen med lärarna var stark, så som den blir i en liten skola. Till exempel stod det kanske inte uttryckligen i läroplanen, men vår finska lärare tog det som sitt personliga uppdrag att introducera oss för mer finska delikatesser, så som pepparkakor med mögelost. Det kanske inte är en typisk finsk delikatess nu när jag tänker efter, men vi hittade hur som helst en tillräckligt stark koppling till det finska språket och upptäckte förvånat att pepparkakor med mögelost är ganska gott. Mina blyga sidor mattades förvisso av under skoltiden, men de följde ändå med mig ända upp till högstadiet. När det blev dags att välja tillvalsämnen upptäckte jag att jag var den enda flickan som hade valt skärgårdskunskap, tillsammans med högstadiets alla 9 killar, som jag nog fortfarande var ganska blyg för. Under lektionerna fick vi lära oss allt från att navigera med båt, göra olika sorters knopar och allmänt vett och etikett på sjön. Vi hade roligt tillsammans och skrattade gott när vi kämpade med att hålla isär våra pålstekar från skotstekar. Kursen kulminerade i en knoptävling som vi givetvis tog på största allvar. Till allas förvåning, inklusive min egen, lyckades jag göra en pålstek snabbast av alla och slog ut den sista motståndaren ur tävlingen. Huruvida vår lärare hade ett finger med i spelet och riggade tävlingen till förmån för mig låter jag vara osagt än idag. Förutom mina 2 föräldrar har jag även 2 äldre halvsyskon och 2 yngre helsyskon i min familj. Det är nästan exakt 10 år mellan mig och min lilla syster Linn, men bara 1 år och 3 månader mellan mig och lillbrorsan Jesper. Vi är alltså så kallade pseudotvillingar. Experterna som har studerat fenomenet har identifierat flera nackdelar med att vara så nära i ålder, till exempel vad gäller anknytning. Men enligt min erfarenhet har det nästan bara varit en fördelaktig omständighet. När vi var yngre brukade folk ofta uttrycka sin förvåning över hur sällan vi bråkade jämfört med andra syskon. Och genom åren har vi alltid behållit en stark kontakt, oavsett hur fysiskt långt ifrån varandra vi har bott. Jesper har verkligen varit min klippa genom livet och vi har tillsammans delat både stormar och framgångar tillsammans. Vårt band har visat sig på många sätt, som den där gången när han skjutsade mig till Norge till exempel. Det var under en högtid i början av försommaren när kvällen redan hade börjat sänka sig och klockan hade hunnit bli ganska mycket, som jag tog tillfället i akt. Vi satt i aktern på en båt i Degeby och njöt av solens sista strålar och livet runt omkring oss. Jag kände att det var helt rätt tillfälle att fråga honom om en tjänst. Så jag tog sats och sa lite försynt. Jesper, du gillar ju att köra din fina BMW. Skulle du inte vara sugen på en roadtrip till Bergen i Norge? Hans svar var lika entusiastiskt som vanligt. Ja men visst, det blir kul. Och så blev det. När jag flyttade till Norge för mitt studentutbyte var det Jesper och jag som tillsammans packade in mina saker i hans lilla bil och körde de 14 timmarna det tog till mitt nya och något tillfälliga hem i Bergen. Jag antar att jag har mina föräldrar att tacka för att jag hade en ganska naiv bild av jämställdhet när jag begav mig ut i arbetslivet. Mamma och pappa delade på hushållssysslorna mellan sig när jag växte upp. Pappa trivdes bra i köket oavsett om det var vardag eller helg, medan mamma var händig och byggde både bord och bänkar. Hemma hos oss uttrycktes det aldrig någon åtskillnad mellan människor, utan alla behandlades lika. när jag för första gången insåg att det faktiskt finns människor som värderar och bedömer kvinnor och män olika, tog det ganska hårt på mig. Insikten kom under min tid som ordinarie vikarie till sjöss, när jag kombinerade jobbet till sjöss med studier på Åbo Akademi. Jag trivdes verkligen ombord. Det fanns en stark gemenskap bland besättningen och vi hade en rolig jargong trots det höga tempot. När fötterna sved och värkte så pass att man knappt ville ta ett steg till, brukade vi peppa varandra med att det alltid, förr eller senare, blir kväll igen och en dag närmare hemfärd. En dag stod jag i luckan och väntade på att köksmästaren skulle bli färdig med tallrikarna som skulle bäras ut i alla karten. Hovmästaren, en ganska skojfrisk typ, stod bredvid mig och fick mig att skratta åt hans dåliga skämt flera gånger. Vi visste båda om att köksmästaren inte var särskilt stresstålig och för att undvika irritation hjälpte hovmästaren till att sätta det sista pyntet på tallrikarna. Det är bra att det är en man här så det är lite ordning och reda. Kommentaren slog mig som en mental käftsmäll, rakt i ansiktet. Jag kunde inte tro mina öron. Hörde jag faktiskt rätt? Jag tittade på hovmästaren bredvid mig som flinade och skrattade tillbaka till köksmästarens kommentar. De var förstås män, båda två. När jag lyfte de tunga tallrikarna och började gå mot alla karten flimrade det i hjärnan. Vad i hela friden var det han menade? Jag, som hade hjälpt honom och mina servitörskollegor i alla kartrestaurangen så många gånger under sommaren, så menar han att min insats skulle vara mindre värd, för att jag inte är en man. När jag senare den kvällen drog mig tillbaka till min hytt var jag inte bara arg. Jag var vansinnigt besviken och ledsen. Det enda rätta hade förstås varit att lugna ner sig, ta ett djupt andetag och konfrontera köksmästaren dagen därpå. Och jag kan än idag ångra att jag inte gjorde det. Han märkte förmodligen inte att mina hjälpande händer, som tidigare sträcktes fram flitigt av omtanke för mina kollegor, slutade sträckas fram när han var på jobb. Tänk om han visste hur han påverkade mitt liv med den där lilla, fjuttiga kommentaren, som förmodligen bara slank ur som ett dåligt skämt. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar heter Minna Hellström. Livets alla vägar har tagit mig från den lugna skärgårdsmiljön på Kökar och Fögle till Mariehamns småstadsskärm, till studentlivets puls i Åbo och Norge och vidare till arbetslivets utmaningar i Stockholm. Att det skulle bli studier i samhällsvetenskap just i Åbo härstammar förmodligen från middagsdiskussionerna hemma från matbordet på Fögle. Mitt samhällsintresse vaknade till liv mer och mer under gymnasiet och det var en självklarhet att jag skulle studera vidare. Så med facit på hand var det inte konstigt alls att jag lockades av Åbo Akademi. Jag stortrivdes i Åbo och precis som många andra mötte jag vänner för livet. Vissa av dem träffar jag på Åland varje sommar. Min färd har inte bara inneburit geografiska eller fysiska förändringar. Den har också handlat om en stor inre utveckling. Det hela inleddes med tveksamma och försiktiga steg när jag började utforska världen utanför min trygga bekvämlighetszon och ledde så småningom till att jag samlade all den nyfikenhet och det mod jag kunde uppbåda för att våga ta mig helt utanför min bekvämlighetszon och åka på studentutbyte i Norge. Att åka på utbyte hade inte funnits på kartan överhuvudtaget tidigare. Jag hade vägen helt klar för mig. Först skulle jag studera i Åbo och sen direkt återvända till Åland igen. Men livet har ju en förmåga att överraska och omkullkasta de mest noggrant lagda planerna. Mitt i ett personligt uppbrott ställdes livet på ända och det slutade med att jag hamnade i Norge för att söka efter min egen identitet igen. Jag var nyfiken på landet med människorna som låter så glada när de pratar och ville uppleva fjällen och fjordarna på riktigt. Efter att ha återvänt från Norge fullbordade jag min examen i offentligt ledarskap vid Åbo Akademi. Min avhandling, som senare belönades med inte mindre än 2 utmärkelser, handlade om kommunala folkomröstningar och belönades med högsta betyg. Det fyllde på mitt självförtroende och med en växande längtan efter ytterligare ett äventyr fattade jag återigen ett djärvt beslut. Mitt nästa steg skulle vara att bosätta mig i Sverige. Jag hade ändrat mig och var inte alls sugen på att bo på Åland på länge och jag såg framför mig hur jag skulle samla på mig erfarenhet och kanske sen, långt in i framtiden, flytta hem till Åland igen. Det här var mitt i den globala krisen som blev startskottet till många års oroligheter i världen, nämligen coronapandemin. Äventyret blev spännande, precis som jag önskade, men pandemins påverkan på samhället gjorde det mer motigt än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Att etablera sig i en ny stad och starta ett nytt jobb på distans, där datumet för återgång till kontoret dessutom sköts upp gång på gång på gång, skulle visa sig vara enormt utmanande och framförallt väldigt ensamt. I efterhand skulle jag nog inte rekommendera åt någon att flytta till en annan stad och börja ett nytt jobb mitt under en global kris. Kanske var det just dessa svårigheter som gjorde att min resa tog en oväntad vändning och ledde mig hemåt igen. Mycket snabbare än vad jag hade förväntat mig när jag flyttade till Stockholm. På många sätt och vis har det känts skönt att landa hemma på Åland igen. Även om jag från början inte var helt inställd på att återvända till detta lilla, lilla samhälle. Det finns dock många aspekter som jag har noterat hos mig själv att jag uppskattar djupt. Att ha familj och gamla vänner inom räckhåll ger en stark känsla av gemenskap och tillhörighet som är svår att hitta i större städer. Här kan man dessutom, trots att man är ung, etablera sig på bostadsmarknaden och skapa sitt drömboende och ha både utrymme och natur runt hörnet. Det korta avståndet mellan olika platser på ön gör också att livet känns mindre stressigt och mer hanterbart. Precis som många andra platser kommer Åland med sin beskärda del av både fördelar och nackdelar. Och jag är övertygad om att det lilla samhällets karaktär sätter en stark prägel på allt som vi tolkar och upplever här. Jag hade omöjligen kunnat få samma tjänst som jag har nu på en större arbetsmarknad, vilket har gett mig enorma möjligheter att utvecklas och leda redan från en ung ålder. Arbetsmarknadens karaktär skapar å andra sidan en låg rörlighet och många stannar länge på sina arbetsplatser, eftersom det ofta är den enda möjligheten att jobba inom specifika områden. De små organisationerna leder också till ett starkt personberoende, för trots att kompetensen är viktig är det ju de personliga egenskaperna som egentligen sätter den starkaste prägen på jobbet. Det var dock inte förrän jag hade hunnit landa på Åland som insikten om det åländska samhället började trilla in. Lite mer konkret. Jag hade varit singel ganska många år och efter en lördagspromenad genom stan med en kompis av motsatt kön kom jag hem och fann inte mindre än 2 nyfikna meddelanden i min telefon. Båda frågade mer eller mindre direkt samma sak. Vem var mannen jag hade setts promenera tillsammans med? Var det möjligtvis en dejt de hade skymtat? Ja, just det, ja. Jag skrattade högt för mig själv, samtidigt som jag suckade djupt inombords. Jag hade glömt hur det är att leva på en plats där anonymitet är en bristvara. Varje steg du tar och varje person du ses med riskerar att bli ett samtalsämne någonstans. En annan sak jag inte hade tänkt på alls var att singelliv på Åland också innebär en återgång till det åländska Tinder-utbudet. Att försöka navigera i dejtingvärlden här är ett minfält av bekanta ansikten, vilket gör att varje swipe och varje match inte bara handlar om personliga interaktioner, utan snabbt kan bli offentlig kännedom. Åh nej, detta kommer verkligen att bli en utmaning på helt nya nivåer. Krusväg, ta mig hem till byn igen. Där vill jag åka min Dakota in i tystnaden. Sen 2 år tillbaka jobbar jag alltså som förbundsdirektör på Ålands kommunförbund. När jobbet dök upp tänkte jag som många andra högpresterande personer, fulla av tvivel på sin egen kompetens. Det där jobbet vill jag ha, men jag kommer aldrig att få det. Jag är för ung och jag har alldeles för lite erfarenhet. Tack och lov för kompisar som inte tvekar att säga, skärp dig, rakt ut. Jag sökte jobbet i alla fall, och resten är som bekant historia. Organisationen jag leder kan uppfattas som något diffust i sin karaktär, men vi är faktiskt ett lagstadgat organ med 7 tydligt lagstadgade uppgifter. De 2 uppgifter jag brukar betona och lyfta fram som särskilt viktiga är att vi bevakar kommunernas intressen och fungerar som ett samarbetsorgan, både mellan kommuner och mot andra organisationer. Grovt förenklat gillar jag att se oss som en spindel i nätet vad gäller det mesta som berör kommunerna. Förutom att framstå som diffus är det också en typiskt åländsk personberoende liten organisation. Jag är nämligen den enda anställda. Det här har gett upphov till en hel del skämt om att förbundet egentligen består av mig och alla mina personligheter. Det har på många sätt varit tufft att nästla sig in i det offentliga Åland. Det har självklart varit mycket att lära sig om ekonomi, förvaltning och lagstiftning för att inte tala om de omtalade landskapsandelarna. Men inget har känts så utmanande som att förstå och navigera i den komplexa historiken, konflikterna och relationerna som präglar den dynamik och de beslut som fattas idag. Eftersom jag inte hade bott på Åland på länge kändes det inledningsvis som att jag startade från ett blankt papper. Men det var också ganska befriande på många sätt. Med nya ögon kunde jag identifiera gamla frustrationer och oproportionerligt stora konflikter. Och tack vare min nyfikenhet har jag jobbat mycket med att försöka förstå och hitta orsaker. Det har blivit mitt sätt att försöka hitta nya perspektiv och lösningar på gamla problem. För det är ju som Einstein sa, det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi har skapat med det gamla sättet att tänka. Jag kan inte låta bli att tycka att det är väldigt trist att varken Mariehamn eller Jomala är medlemmar i Ålands kommunförbund. Och frånvaron kanske egentligen är ett symptom på hur splittrat det kommunala Åland har valt att vara. Splittringen underlättar inte vårt arbete att skapa enhetliga eller övergripande lösningar. Men det är förhållandena som råder och jag har gjort ett tydligt ställningstagande för mig själv. Att arbeta med de förutsättningar som finns och se framåt, inte bakåt. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar heter Minna Hellström. Det finns väl en och annan som har ifrågasatt mitt val att jobba med dessa 16 kommuner vi har på den här ön. Sen finns det de som nog inte vågar säga det högt, men också de som har uttryckt att jag är modig som vågar ge mig in i den kommunala världen i en utsatt position. Att det finns 16 kommuner på Åland verkar vara en ständig källa till starka känslor och livliga diskussioner. Vissa blir väldigt provocerade av den kommunala strukturen, andra brinner så för dessa 16 kommuner och vissa är helt utledda på den evighetslånga kommunfrågan som ständigt finns på den politiska dagordningen i varierande utsträckning. Är det inte egentligen lite charmigt? Vilken passion en så grundläggande fråga om förvaltning och organisering kan väcka? Varje kommun på Åland har sin egen unika karaktär, vilket bidrar till ett rikt och mångfacetterat landskap, trots den lilla geografiska ytan. Om man ställer en fråga kan man nästan vara helt säker på att man får nästintill 16 olika svar. Detta spektrum av synsätt speglar de varierande behoven inom varje kommun, och därför är det kanske inte så konstigt att det är svårt att tillgodose behoven på ett rättvist och effektivt sätt. Det är svårt att använda ordet rättvisa och kommuner i samma mening, för det finns ju minst 16 olika perspektiv på rättvisa. Jag fascineras ofta av kontrasten i hur många som i ett andetag alltid talar sig varma för samarbeten, för att i nästa andetag mantra att de åländska kommunerna inte är kapabla att samarbeta med varandra överhuvudtaget. Men vet ni vad? Utgår man ifrån att vi inte kan samarbeta, då kommer vi knappast att kunna göra det heller. Det vore intressant att undersöka i detalj hur många gemensamma tjänster eller gemensamma organ det finns mellan kommunerna. För sanningen är att det är ganska många. Hittills har man inte börjat dela formellt på kommundirektörstjänster, även om det finns exempel där man har ryckt in när det har krisat. Men av nästan alla andra tjänster som finns i en kommun finns det samarbeten av alla möjliga slag. Dock är samarbete mellan kommunerna onekligen en komplex fråga. Precis som kritikerna mot kommunerna alltid hävdar. Svårigheterna tror jag skapas av politiska olikheter, kommunikationsbarriärer och konkurrens om ekonomi eller begränsade resurser. Istället för att endast stirra på den konkreta prislappen kanske det vore nyttigt att ibland aktivt vidga perspektivet och fundera över både alternativkostnader och vilka effekter som kan komma på lång sikt. En investering som görs idag kanske inte bara handlar om att digitalisera en arbetsprocess, utan också lägger grunden för många fler digitaliserade arbetsprocesser. Samarbeten kräver ett starkt ledarskap och vilja att fokusera på gemensamma nämnare, snarare än olikheter. Jag tror också att de senaste mandatperiodernas turbulens och intensiva vilja till stora reformer har påverkat tilliten negativt. Vilket i sin tur har skapat en utbredd rädsla för att förlora sitt lokala självbestämmande. Det kanske inte kan beskrivas som en harmonisk samexistens många gånger. Och visst är det utmanande på många sätt när det finns såna enorma frustrationer på flera håll. Ibland blir man alldeles matt. Kommunerna är däremot ett forum för samhällsutveckling och ledarskap. Två ämnen som jag verkligen tycker om. Jag tror också på kommunerna som organisation och jag finner stor glädje i att jobba strategiskt, få analysera olika faktorer och hitta orsaker bakom fenomen. Det är tråkigt, alltså tråkigt riktigt på riktigt, att inte ha några kollegor att dela vardagen med. Men jag har blivit bra på att tvinga mig på andra och skapa sammanhang där jag trivs. Till exempel har jag skapat en stående regel på våra kommundirektörsträffar. Varje möte ska börja med en inspirationsrunda. Under denna runda får alla deltagare dela med sig av ett positivt exempel eller något inspirerande från sin egen vardag. Det började kanske lite trevande, men efter ett år är det många som har så många positiva exempel att berätta om att de inte kan välja bara ett. Jag har också skapat inspirationsgrupper. Jag har en lång lista över personer jag regelbundet ser till att träffa över en lunch för att de ger mig energi och motivation. Och jag brukar tvinga mina kontorskollegor i Finström att fira mina framgångar med så kallade succéfikor. Det är nämligen de där stunderna av framgång som ger mening och drivkraft att fortsätta arbetet för att bygga och utveckla det åländska samhället. De små segrarna är väsentliga och det är en medveten avsikt att förstora dem för att förstärka det som känns meningsfullt, istället för att förstärka frustrationer över allt som inte går framåt. Digitalisering har varit min käpphäst ända sedan jag återvände hem till Åland. Jag kom från en väldigt digital och smidig vardag i Stockholm till Åland där varken samhällstjänster eller arbetssätt var särskilt digitaliserade. Det var som att flytta tillbaka i tiden och den markanta kontrasten har motiverat mig att driva på förändringar och moderniseringar på hemmaplan. Jag är uppriktigt oroad för hur kommunerna ska hantera all utveckling som sker på området, både vad gäller användning och lagstiftning. Jag är övertygad om att kraven på digitala tjänster från kommuninvånarna kommer att öka ju flera som flyttar hem till Åland och har tränat in ett digitalt beteende på andra platser. Det övergår fullständigt mitt förstånd att vi lägger mera tid på att tjafsa om vårt gemensamt ägda IT-bolag och söker hängslen och livren för att ha vägen fri att lämna, istället för att lägga resurserna på att faktiskt digitalisera kommunerna. Det är kontraproduktivt och det riskerar att vi hamnar ännu mer på efterkälken i den digitala utvecklingen. Eller att Ålands digitala skuld växer ännu mera. På många sätt och vis är det offentliga Åland som en humla. Det borde inte kunna flyga, men det gör det ändå. På ett synnerligen envist, vändigt och ihärdigt sätt. Ibland suckar jag och stonkar över att småskaligheten skapar någon slags egen verklighet. Och andra gånger imponeras jag över allt vi upprätthåller med hjälp av självstyrelsen. Offentliga Ålands tjänstemän eller politiker är mångsysslade av rang. Det en person gör här sysselsätter ofta 10, 20 eller 30 personer på valfritt finskt ministerium eller myndighet. Det är imponerande och ett tydligt tecken på hur mycket arbete och dedikation som krävs för att hålla vårt lilla samhälle flytande. Låt oss dock vara ärliga med varandra. När du tänker på ordet direktör är det knappast bilden av en ung kvinna du ser framför dig. Egentligen passar jag inte alls in som direktör i det offentliga Åland. Jag är ganska känslig. Tycker det är lönlöst att lägga energi på att vara påstridig bara för sakens skull. Och det kommer inte särskilt naturligt för mig att ta mycket plats. Men, precis som vissa personer måste träna sig i att se alla personer i ett rum, går det ju att träna på att ta plats också. Jag trivs också som bäst när det är bra stämning runt omkring mig. Och respekt är en av mina tyngsta och starkaste värderingar. Det är utmanande att skapa och upprätthålla en positiv arbetsmiljö i de hetska debatter och skyttegravar som finns att navigera mellan. Inte är det ju någonsin man hamnar på sociala medier som Åland Ekonomi när man har sagt något som faller någon i smaken. Jag kan inte heller sticka under stol med att jag är något besviken över jämställdheten i offentliga Åland. Ibland när jag deltar i möten har jag roat mig med att notera att man gärna pratar om mig, fast jag befinner mig i samma rum, men konsekvent vänder sig till mina manliga kollegor. Det finns också sammanhang där jag har varit den enda kvinnan i rummet, och jag måste säga att det är svårt att inte identifiera könsroller och strukturer som den största faktorn, när det gång på gång är jag som blir avbruten eller inte får någon respons på det jag försöker säga. Är det något jag har funderat mycket på är det varför det är så få kvinnor som innehar ledande positioner här. Och som vanligt är det nog en mängd komplicerade faktorer som spelar in. Erfarna kvinnor och män i politiken eller i förvaltningen tenderar att lyfta fram den tjocka huden av pansar som de har byggt upp för att allt ska rinna av dem. Hos mig väcker det frågan om man verkligen måste ha en sån ogenomtränglig hållning för att engagera sig och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Om så är fallet, begränsar vi inte då möjligheterna till de som kan, eller vill, anta denna pansarroll? Det finns jobb att göra och jag tror mycket på att skapa medvetenhet för att göra förändring och få bort de automatiserade beteendena som sker. Precis som köksmästarens klumpiga kommentar knappast egentligen var avsedd att såra eller vara elak. Jag tror inte att människor i grund och botten är onda eller avsiktligen vill såra eller nedvärdera andra. Men en viktig del av lösningen är att människor måste känna sig bekväma med att sätta gränser och tydligt markera när något inte är acceptabelt. Och om du inte själv vågar säga ifrån, för ibland blir man så förvånad att man blir helt stum, hoppas jag att du har andra i din närhet som vågar säga ifrån åt dig. Det kostar inte så mycket att stå upp för andra heller. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Minna Hellström. De ska veta. Lite hangliseende kassan på en måndag i ett köpansalt. Första gången jag kom i kontakt med mental träning tyckte jag omedelbart att det lät intressant. Det handlade om en utbildning som min kompis skulle gå och begreppet tilltalade mig verkligen. Det lät lite som styrketräning, men för huvudet istället. Att hantera känslor har varit en ständig utmaning för mig, mer eller mindre hela mitt liv. Och ofta har jag önskat att det hade funnits en stänga av-knapp för att hantera de tillfällen då det har svämmat över. Och sen har vi stressen. När min stressnivå ökar är det första som händer att jag inte kan sova. Första gången jag sökte mig till terapi var det en kombination av hög stress och sömnlöshet under en lång period som låg bakom. Då kändes det dåligt att tvingas kapitulera för sig själv och ge upp. Idag är jag glad att jag faktiskt bromsade i tid och sökte hjälp. Jag har länge förlitat mig på fysisk träning för att hålla mig i balans, hantera min stress och mina känslor. Det verkade fungera alldeles utmärkt på ytan, men vad jag inte visste eller insåg då är att träning också frigör stresshormonet kortisol, vilket i själva verket kan öka stressnivån. Under mitt första terapisamtal frågade terapeuten när jag egentligen fick tid för återhämtning. Jag hade lite stolt listat mina dagliga rutiner som bestod av intensivt arbete med en hel del synlighet i media, morgonträning, ridlektioner, matlådor och så vidare. Återhämtning? Ja, när ägnar jag mig åt det egentligen? När jag kollapsade i soffan efter jobbet, utmattad och oförmögen att laga mat eller ta hand om andra hushållssysslor. Eller kanske när jag tillbringade en hel kväll med att scrolla på min mobiltelefon, flyende från mina egna tankar. Även mina skogspromenader, där jag alltid lyssnade på musik eller poddar för att slippa höra min inre dialog, kunde knappast räknas som verklig återhämtning. Det slog mig verkligen hur många av oss som troligtvis delar detta beteende. Att ständigt vara upptagna, ständigt distraherade och aldrig riktigt ta itu med våra grundläggande behov av mental vila och återhämtning. My weakness is that I care too much. Andra gången jag kom i kontakt med samma utbildning hade det varit en riktigt tuff period på jobbet. Kvällen innan hade jag blivit lynchad på sociala medier på grund av min arbetsroll, igen, och händelsen utlöste en stark känsla av ilska och frustration som fick mig att gråta av ren utmattning. Jag har alltid betraktat mig själv som en ganska stark individ, men samtidigt insett att det finns en enorm sårbarhet under ytan när andra väl får mig ur balans. Det var en smärtsam insikt att jag saknade verktyg för att hantera dessa situationer. Det finns en införstådd samhällelig förståelse och acceptans att vi människor behöver fysisk träning för att må bra. Rekommendationerna säger att vi bör motionera minst 2,5 timme i veckan och träna muskelstyrka 2 gånger per vecka. Det är dock ganska sällan som det diskuteras hur vi borde träna platsen där vi befinner oss allra mest, nämligen i hjärnan. Utbildningen i mental träning har nu pågått 1,5 år av 2, och mental träning för mig handlar inte bara om att förstå hjärnans funktioner, utan det har också varit en resa i djup självreflektion och ett nytt sätt att se och hantera livet. Jag har kommit till insikt att det bara är jag som kan påverka mig själv. Jag kan inte heller påverka hur andra människor beter sig, utan bara min egen insats. Om vardagen känns tuff måste jag fråga mig själv vad jag kan påverka och vad jag skulle behöva för att vardagen ska vara mindre tuff. Hjärnans primära funktion är överlevnad, och i sin strävan efter detta använder den många mekanismer. De är inte alltid rationella, men logiska för att spara energi. Hjärnan generaliserar, förvränger och utelämnar information, vilket ofta leder till fördomsfulla bedömningar eller missförstånd. Har du någon gång upplevt att du har en helt annan bild av vad som har sagts eller hur någonting har hänt? Det är för att din hjärnas filter och referensramar är unika för just dig, vilket leder till att du tar fasta på det du tycker är viktigt och filtrerar bort det som inte stöder din referensram. Det här blir tydligt framförallt när man lyssnar på politiker, vars jobb ju är att samla just den data som behövs för att stärka den egna opinionen. Min inre dialog har ofta varit starkt ifrågasättande, tvivlande och ganska hård. Detta är inte någonting jag har lärt mig från andra, utan snarare ett resultat av mitt starka driv och den prestationsångest jag har känt. Vilket ju förstås har skapat en hel del framgångar, men också ett ohållbart sätt att leva som förr eller senare förmodligen hade lett till en krasch i någon form. Utan att någon annan har sett det, har jag saknat förmåga och verktyg för att hantera vad som händer i mitt huvud. Prestationsångest är något som präglar vårt samhälle på många sätt, där en konstant strävan efter prestation ibland kan kännas överväldigande. Det är utmattande när så stor vikt läggs vid prestationer att man inte ens ger sig själv utrymme att känna glädje eller tillfredsställelse över sina framgångar. Å andra sidan behöver det ju inte nödvändigtvis alltid vara negativt. Det skapar ju en hög ambitionsnivå och hyfsade prestationer. Mitt perspektiv på prestationsångest, och framförallt min egen, skiftade i ett skede till att jag istället försökte se mig själv som prestationsdriven. Förmodligen var det väl ett sätt att legitimera den där ångesten, även om etiketten blev en annan. Idag är jag mer intresserad av hur jag kan ge mig själv förutsättningar för att prestera så som jag vill prestera. I mångt och mycket handlar det förstås om välmående, och där är forskningen ganska entydig i vilka komponenter som lägger grunden för välmående. Fysisk träning, en näringsrik och varierande kost och tillräckligt mängd sömn är helt avgörande. Vidgar man perspektivet något finns det oändligt många modeller som konkretiserar de mindre komponenterna, såsom vikten av meningsfullhet, sociala relationer eller det faktum att vi uppfyller mål. En grundläggande förutsättning för att må bra tror jag är att vi har tankar som får oss att må bra. Om den inre dialogen är kritisk och känslan inför dig själv är fylld av negativa uppfattningar finns det inte en chans på kartan att du kommer att må bra eller hålla i längden. En positiv inre dialog hjälper oss att hantera vardagens stress och utmaningar. Det bidrar också till en mer stabil grund att stå på och att det finns större kapacitet att handskas med oväntade problem. Det finns så många utmaningar i att hjärnan inte har hunnit med i utvecklingen, utan fortfarande har samma funktioner som när vi levde på savannen. Delvis när det handlar om dagens överflöd, både vad gäller information och mat, men också på grund av att hotbilden har ändrats från hungriga lejon till vardagens stress och globala kriser. Det är inte bara energikrävande att kontinuerligt ha våra oroshjärnor aktiverade. Det gör oss också överkänsliga för potentiella hot, vilket snabbt kan skapa en ond cirkel av överdriven vaksamhet, som i sin tur identifierar ännu fler hot. Vid det här laget har världens alla oroshjärnor dessutom varit påkopplade under en väldigt lång tid. Först på grund av pandemin och sen på grund av alla efterföljande krig. Precis som det krävs fysisk träning för att lyfta tungt eller springa snabbt, krävs det träning för att lära hjärnan att fungera så som man vill. Det är en process som inte görs i en handvändning och det kräver förmodligen kontinuerlig träning, hela livet ut. Att träna sig själv på att hantera och filtrera dagens informationssamhälle och minska stressen är fundamentalt för att skapa ett hållbart sätt att leva. Det blir ju dessutom lite mer roligt om man mår bra. Everyone's damaged, a little depressed. Every now and then we get the feeling in our chest. Hur gick det då med tindrandet på Åland? Jo tack, sådär. Jag nötte på och swipade mig igenom gäddfångsbilder, bilbilder, båtbilder, inga presentationstexter annat än den åländska flaggan och beklagade mig högt till mina vänner. Men tröstade mig med att jag åtminstone är en självständig kvinna med ett hyfsat jobb och köpte både bil och hus helt på egen hand. Ärligt talat var jag ganska nära på att ge upp hoppet om att hitta någon som kunde matcha mig. Men, märkligt nog, kan livet skifta över en natt. Och plötsligt står man inte ensam inför livets alla utmaningar och framgångar längre. Vi har säkert befunnit oss på samma platser tidigare. Men nu var det tydligen meningen att vi skulle hitta varandras blickar. På ett dansgolv som ingen av oss egentligen var riktigt bekväm på. Lukas dansade bokstavligen in i mitt liv med trygga och nyfikna ögon och ett retsamt leende i mungipan. Trots att det inte gick någon nöd på mig när jag var själv med mitt hyfsade jobb, egna bil och fina hus måste jag ändå konstatera att livet är roligare att dela med någon annan som alltid är beredd att stötta när det krisar eller fira när framgångarna trillar in. Tillbaka på fjällen. Pulsen som var hög redan från början blir inte lägre när vi sätter igång att springa. Det blir snabbt jobbigt. Riktigt jobbigt. Hur i hela världen kan människor springa i dessa uppförsbackar? Jag kämpar på och försöker behålla mitt fokus på att ta ett steg åt gången samtidigt som jag låter blicken vandra ut över det vidsträckta landskapet där stadens gränser långsamt övergår till fjällnatur. För fort går det inte, men jag är helt slut trots att klockan säger mig att det inte har gått många minuter alls. Vad ska jag göra? Jag kommer ju aldrig överleva det här. Den interna kampen med mig själv som har pågått ända sedan vi lämnade starten fortsätter och fortsätter. Fasiken, jag vill ju inte ge upp. Jag kämpar och kämpar, en fot framför den andra. Men det dröjer inte länge innan jag måste kapitulera. Min klocka visar att jag har sprungit 12 minuter när jag börjar sakta av och lägger mig en bit bakom gruppen framför mig. Som tur är har de alla fokus framåt och ingen märker när jag vänder om och springer ner igen. Hoppas jag. Det kan ju hända att de står där uppe på fjället, ivriga på sina intervaller, och undrade vart den där finnen tog vägen. Löpning i Norge är definitivt inte en av mina största framgångar i livet. Men jag lärde mig också att det är okej att inte alltid lyckas. Att det är okej att avsluta när det inte känns bra och sen försöka på nytt igen. Jag visste heller inte om det då, men tiden i Norge la också grunden till en stor dos mod och att jag senare skulle våga flytta till Stockholm och ännu lite senare söka jobbet som direktör på Åland trots min ringa ålder av 26. Jag var helt knäckt och vilse i vem jag ville vara när jag bestämde mig för att ta det där stora steget utanför min bekvämlighetszon och åka till Norge på studentutbyte. Kanske jag anade att tid i fjällen är det bästa sättet att läka och hitta sin identitet igen, utan att egentligen vara medveten om det på förhand. Jag har en stark tro på att allt ordnar sig bara man vill att det ska ordna sig. När jag ser tillbaka på resan från Ålands lugna vatten till de hisnande höjderna i de norska fjällen för att återigen hamna på Åland, i mindre lugna vatten den här gången, inser jag hur varje nytt steg har format mig till den jag är idag. Från de första osäkra stegen i Föglö grundskola till besluten som förde mig till nya länder och krävande roller har varje erfarenhet lärt mig vikten av att möta livet med öppenhet, nyfikenhet och mod. Trots att kampen emellanåt har varit stor, när jag har tvivlat på mig själv eller drunknat i träsket av negativa tankar och dåliga vanor, har upplevelserna gett mig en djupare förståelse för mina egna gränser och min styrka. Idag har jag blicken framåt, och jag har nog faktiskt aldrig mått så bra tidigare som jag gör nu. Jag heter Minna Hellström och du har lyssnat på mitt sommarprat, som inte bara har handlat om alla mina äventyr, utan också om alla små och stora steg som har varit nödvändiga och avgörande för att lära mig leva fullt ut. Tack för att ni har lyssnat.